När vi var på resa i Israel en grupp så hade vi en andakt vid Genesarets strand. Och bland annat sjöng vi den här sången vid Genesaret som syskonen här sjöng. Den betyder väldigt mycket för Ulla och mig också, för den sången sjöngs på vår vigsel för nu 50 år sedan. Och jag hade möjligheten att få dela ett ord där vid Genesarets strand. Och jag stod vänd mot den gruppen av resande som vi var och talade just om det här att Jesus kallade fiskare. Jag var lite förvånad att alla som lyssnade var så uppmärksamma. Alla hade ögonen riktade åt mitt håll. Men till slut så insåg jag att de tittade nog inte på mig. De tittade på något som hände bakom mig. Och jag vände mig inte om, så jag såg inte det. Men de såg så gripna ut, alla som lyssnade. Och jag fick ju höra sen att när jag talade om detta, att Jesus kallade fiskare, så kom det en fiskebåt där vid stranden och lade till. Och fiskaren tog sina redskap och gick längs stranden bakom mig så här. Så det var en fantastisk illustration av det jag hade att säga. Några dagar senare så var vi på saligheternas berg, där Jesus hade sin bergspredikan. Och då var jag bland de som lyssnade. Och han som talade var pastor Arne Olsson, som många av er kanske kommer ihåg. Och han läste om saligprisningarna. Och jag kände att här står jag. Och det är 2000 år tillbaka. Och alla stora skalorna som lyssnar, det var också en fantastisk bild som jag bär med mig. Ni som inte har varit i Israel, ni har läst de här berättelserna, ni har hört dem i söndagsskolan, ni har hört dem i predikan. Jag tror att ni också har skapat en bild inom er om hur det var där på Jesu tid. Innan jag går in mer i predikan och den här texten så vill jag ändå göra några kommentarer, för att det är bara män som nämns här i texten, inga kvinnor. Men då vill jag säga att kvinnorna hade en stor betydelse bland de lärjungar, bland de följare som följde Jesus. Det står att det var de som skötte lite ekonomin. De var nog lite besuttna en del, de hade cash. Och det var på det sättet de kunde finansiera sin verksamhet. Och rent av säger forskarna att det var några av de kvinnorna som hade insteg i makten i den judiska och även den romerska makten på något sätt. Så de hade en jättebetydelse. Och när vi läser evangelierna så vet vi att det var kvinnor där i korsfästelsen som stod och levde med och var gripna. Och det var kvinnor som var de första som vittnade om Jesu uppståndelse. Så kvinnorna är med, men i den här texten så är det bara 12 grabbar. Jag skulle säga något mer. Vad vet vi om de här apostlarna? Jag har läst igenom evangelierna och apostlagärningarna nu i sommar för att just få fram det här. Vad vet vi om de här 12 apostlarna? Hur mycket vet vi? En del vet vi ganska mycket om, en del vet vi nästan ingenting om. Men de var ju där och de hade betydelse. En del vet vi också från den kristna traditionen, och det kommer jag nämna när det handlar om det. Så vet ni hur läget är. Jag skulle vilja läsa lite från texten. Ja. Och det är i Markus kapitel 3. Jag läser ett utdrag och ni kommer att känna igen det här. Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. En massa människor från Galileen följde med, men också från Judeen, Jerusalem och Idumeen, och från andra sidan Jordan, och från trakten kring Tyros och Sidon kom människor i massor till honom när de hörde talas om allt som han gjorde. Sedan gick Jesus upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt. Det fanns alltså massa lärjungar, men utav dessa valdes några ut. Och de kom till honom. Han utsåg 12 som skulle vara med honom och som han skulle skicka ut att predika om Guds rike och har makt att bota sjukdomar och driva ut demonerna. Och de här var Simon, som man kallade Petrus, Zebedaios son Jakob och Jakobs bror Johannes, vilka han gav namnet Boanerges, det vill säga Oskans söner. Vidare var det Andreas och Filippos och Bartolomeus och Matteus, Thomas, Alfaios son Jakob, Taddeus, Simon Kananeus och Judas Iskariot som förrådde honom. En ganska kort beskrivning av dem, eller hur? Men jag har tagit reda på lite mer genom att läsa framförallt Bibeln. Nu ber vi. Herre, tack för att vi får samlas och vi får lyssna på ordet, vi får lyssna på sång och musik. Vi får gripas av berättelsen. Herre, välsigna ditt ord och välsigna det som sägs och det som sjungs, det som spelas, Herre. Låt oss alla sitta med öppna hjärtan. Och helig ande, gör det levande för våra hjärtan. Amen. Så nu börjar jag alltså själva predikan. Jag kan säga då, på tal om bergspredikan så skriver jag alltid när Doris ringer i kalendern. Bergspredikan skriver bara. Då vet jag vad jag ska vara den här söndagen. Jag ska vara på berg. Så är det. Okej. Vad är en apostel? Ja, enligt Paulus så är det en av de här tjänstegåvorna som han skriver om. De andra är ju lärare, evangelist, herde och profet. En apostel betyder att vara sänd. Man ska vara utsänd av någon för en speciell uppgift, ett ärende, ett budskap. Och Jesus väljer ut 12 apostlar att sprida evangeliet, det goda budskapet om Guds rike. Och att vara till för att bota alla behövande. Det är uppdraget. Notera att det står i texten att Jesus kallade apostlarna för att vara med honom. Ofta tänker vi så här att de ska vara ute och göra en massa saker, och det är sant. Men först så står det att de ska vara med honom. Alla andra som kom och lyssnade kom av olika skäl och var nyfikna. En del ville kolla vad han höll på med. Och en del blev sanna efterföljare. Men apostlarna, de närmaste 12, de var utsedda för att vara med honom. Umgås med honom. Och det är väldigt viktigt för oss när vi har en tjänst, en uppgift i våra församlingar och för övrigt. Ta tid att vara med honom. Vi ska vara med Jesus. Det är nummer 1. Sen ska vi också ut och förkunna. Det är viktigt att få tid i stillhet med Jesus. Genom att själv dra sig undan och be till Fadern så visade Jesus det exemplet. Hur bönen också är viktig. Bön och arbete behövs tillsammans för att apostlarnas gärning ska bära frukt. Jesus kallar ingen till en uppgift som är olämplig eller som man är obekväm med. Och det tror jag kommer fram när vi tittar på de här apostlarna och deras olika karaktärer. De fick ju vara enligt sin karaktär när de tjänade honom. Man kan vara ovillig när Jesus kallar, men man är knappast olämplig. Gud kallar efter personlighet och naturlig utrustning. Han vill inte att du ska göra något som är emot din natur. Du blir inte någon annan i Jesus sällskap. Du blir dig själv. Du behöver alltså inte vara rädd när Gud kallar dig. Vi har i vår bekantskapskrets några som inte kunde gå på missionsmöten. För de tänkte, tänk om Gud kallar mig till missionär. Och det är någonting som jag absolut inte kan tänka mig. Men så är det inte. Man behöver inte vara rädd. Det är en annan sak att man kanske känner sig ovärdig och otillräcklig. Det är rimligt och det är rent av bra. Men då får vi be om den helige andes hjälp och kraft och att Jesus är med oss och supportar. Vi säger ofta att Jesus kallade enkla människor. Outbildade och så. Okej, det stämmer naturligtvis i viss utsträckning. Men kom ihåg att alla de här 12 apostlarna var ju judiska pojkar. De hade gått i skola. De var experter på Gamla testamentet. Och man säger att de kunde hela tredje Mosebok utan till. Jag kallar inte det att vara outbildad. Och jag tänker att Matteus, han som var tulltjänsteman, han hade säkert någon form av utbildning i ekonomi. Jag tror det i alla fall. Det är något ganska odramatiskt när Jesus kallar. Han möter några unga män som jobbar med fiske. Ett yrke som de har ärvt från sina fäder. Det fanns 5000 fiskebåtar vid Galileiska sjön vid den här tiden. Till ett par av dem går Jesus fram och bjuder fiskarna att lämna båten och följa honom. De ska fånga människor. Det är en intressant pedagogik som Jesus använder när de som fångar fisk nu ska fånga människor. Människofiskare. Det ordet som används här för att fånga i grekiska är poeio. Känner ni igen det lite? Det liknar det ord som vi har poesi, och det har den bakgrunden. Det är en underbar tanke att lärjungaskap inte är likformigt och fast utstakat, utan det är mer som levande poesi. Av det som är du, dina talanger, skapar Jesus något helt unikt, som vacker poesi. Människor ska se denna underbara poesi och förstå vem Gud är. Hur tänker du som följare till Jesus om dina egenskaper och din kallelse? Hur hänger det ihop? Fundera på det. Har Gud kallat dig efter din läggning, dina personliga egenskaper? Vi gjorde en sån undersökning i min församling Pingst Mölndal bland ledarna. Och det byggde på att man fick svara på några frågor, och de andra i ledningen fick bedöma mig och så vidare. Och så kom man fram till vilka personer i Bibeln som jag mest liknade. Och nu ska jag avslöja det för er. Det står inte för vad jag tyckte själv, alltså, utan för de andra. Petrus. Okej. Thomas, tvivlaren. Väldigt intressant att de fick fram det som jag känner nog finns där. Alltså. Lite tveksamhet, lite tvivel, lite ifrågasättande. Och så var jag till viss del också Mose, ledaren. Ja. Gör gärna ett sånt där tankeexperiment. Det är inte så dumt. I dagens text presenteras alltså 12 av alla lärjungar som blev de närmaste, de som kallas apostlarna. Det är slående vilken mångfald av personlighet som de representerar. Jesus var verkligen inte rädd för att få ett ganska spretigt team. Petrus. Jag kommer att gå igenom lite snabbt de här 12 nu. Petrus, som kallades att fånga människor istället för att fånga fisk. Han betraktas som den främsta av apostlarna, klippan för församlingsbygget. Hans personlighet är ju den självklara ledaren. Och när Jesus har lämnat dem så är det han som tar över på något sätt. Hans predikan på pingstdagen är ju verkligen mäktig. Men han visar även, och hans brev är en fin vägledning för församlingsliv, kan jag nämna också förstås. Men han visar även en svaghet i karaktären när han förnekar sin mästare. En erfarenhet som ändå kan vara rätt nyttig för en ledare. Vi behöver alla få ta emot förlåtelse, upprättelse och försoning. Som Petrus fick göra. Vi har Jakob och Johannes, intressanta personer, Zebedaios söner. De presenteras ofta tillsammans. De var ju också fiskare. De hade ett häftigt temperament, får man uppfattningen om, eftersom de kallas för Oskars söner eller Tordöns män. Vid ett tillfälle tyckte de att Jesus borde nedkalla eld och svavel över en stad som inte tog emot budskapet. De var även påfallande tävlingsmänniskor, känner jag på mig. För de ville ha de främsta platserna i Guds rike när Jesus bygger upp det. Och deras mor var på samma linje och vädjade till Jesus att sönerna skulle få denna förmån. Petrus och Jakob och Johannes utgjorde en inre krets av lärjungar, när vi läser evangelierna. De var med ensamt med Jesus vid några tillfällen när han utför under, när han är på förklaringsberget och när han är i Getsemane och kämpar inför det som ska hända. De var där, men de sov ju. Men de var ändå där, de var utsedda att vara där. Men de orkade inte kämpa med Jesus. Sen har vi Andreas, Petrus bror och fiskekompan. Vad säger broder? Han presenteras ofta som Petrus bror. Hur tror du det kändes? Att alltid bli presenterad som bror till en som är lite mer betydande. Ja, vad gör det med egentligen? Jag hörde en predikan av Folke Sten. Så du kanske har hört talas om den här predikanten. Han berättade just om detta. Han tänkte, hur blir man liksom betraktad i sin familj och sådär? Han sa att det kan vara problem och det kan vara positivt. Men han berättade Folke Sten alltså om sin bror, som inte alls var en framträdande offentlig person. Men när han en gång kom i en gudstjänst så var det någon som kände igen honom som Folke Stens bror. Och så. Idag har vi Folke Stens bror med här. Du är välkommen fram och sitta här tillsammans med oss andra som leder den här gudstjänsten. Och det var ju fruktansvärt. Så att bli presenterad som sin bror kan vara lite jobbigt. I alla fall. Men han hade ju en egen personlig utrustning, Andreas, han var ju själavinnare. Det var han som förde Petrus till Jesus vid första tillfället, långt innan de sen blev kallade. Han var också diakonal, kan man säga. Kommer du ihåg hur han bidrog där vid bespisningsstunden? Det var han som tog den här pojken med oss, här ska alla få bröd och fisk. Och så. Han hade den känslan för behoven där. Det berättas att Andreas, och nu är vi inte i Bibeln längre utan nu är vi i traditionen då. Det berättas att han spred evangeliet norrut. Han kallas faktiskt för, i Ryssland kallas han för landets upplysare om kristendom. Och det finns tecken på att han nådde ända in i Finland. Det är kanske han som ska kallas för Nordens apostel, långt innan Ansgar. Filippus, evangelisten, som inte bara förde sin bror Natanael till Jesus, utan också den etiopiske hovmannen. Jag tror ni kommer ihåg den här berättelsen. Ja. Finansmannen. Han som skötte finanserna i sitt land. Och det berättas om detta i apostelgärningarna. Den omvändelsen var ju grunden för den kristna kyrkan i Etiopien. Fantastiskt egentligen. Bartolomaeus, han som kallades för Natanael också, vet vi inte så mycket om. En sån är doldis. Men han hade säkert en betydelse för uppgift i sammanhanget. Även om han inte då var så offentlig. Sådana lärjungar behöver vi också. Som verkar i det tysta i en församling. Ofta handlar det då om diakoni kanske. Eller själavård. Men minst lika viktiga. Även om de kanske aldrig finns offentligt eller i annonsering eller så. Matteus. Han som även kallades Levi, han var ju tulltjänsteman som jag nämnde. Och Bibeln använder ju ordet publikan för hans yrke. Intressant att Jesus kallar en som representerar ockupationsmakten Rom. Han var inte rädd för det. Och en som var föraktad, hade en föraktad syssla. Ni vet ju att i Bibeln så pratar man om publikaner och syndare, precis som alla tulltjänstemän var syndare. Det förekom kanske att de tog i egen ficka. Men liksom att vara med, sammankopplad med det. Men han blev kallad. Matteus var också en relationsbyggare. Det står ju strax efter hans kallelse. Att han bjöd in alla sina kollegor. De andra tulltjänstemännen till att komma in i hans hus och där få träffa Jesus. Det var ju syftet. Ja, vi har några till, va? Thomas, som jag var inne på, tvivlaren. Så många forskare menar att han inte var biologisk tvilling. Utan det ordet handlar om hans tvehågsenhet å ena sidan och andra sidan. Tvivel, tro. Det var det som sägs i det här ordet som på svenska har blivit tvilling. Att han blev utvald tyder på att tvivel kan få vara en naturlig del i vår tro. Jag och många andra känner ju samhörighet med Thomas i detta. Han var kallad. Glöm inte att det var Thomas som fick känna på Jesus sår efter uppståndelsen, inte de andra, vad vi vet. Så det är bra att ställa tvivlets frågor för att kan man komma närmare Jesus. Ja. Och om inte Thomas hade ställt den här frågan till Jesus vid ett tillfälle, vi vet ju inte vart du går, vad talar du om, vi vet inte vart du går. Vet ni vad svaret var? Det är ju en av de mäktigaste texterna i hela Bibeln. Jag är vägen. Sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om inte tvivlaren Thomas hade varit där så hade vi inte fått den här texten. Tänkvärt. Enligt traditionen så reste Thomas till Indien som missionär. Och där lär det finnas troende som kallas just för Thomas kristna. Känner ni säkert igen. Sen har vi Thaddeus, också en dådis. Även kallas Judas. Men nu tror forskarna att han var faktiskt bror till Jesus. En yngre bror till Jesus. Den är Thomas. Och det är han som har skrivit Judas brev i Bibeln. Man får lite ny kunskap. Om man tar sig tid att studera. Sen har vi Simon. Som kallas Zeloten. Han var en politisk aktivist. Zeloterna var en politisk motståndsrörelse. Men kanske också det var så att Simon såg kanske i Jesus en som kunde bidra till att störta romarna. Men han blev ju kallad. Fast han var på, så att säga, nästan terrorist stod det när jag googlade på detta. Han kallas också för Simon Ivraren. Kanske för att han hade stor entusiasm för Jesus. Han var ivrig också när det gällde att sprida budskapet. Att vara apostel. En tradition säger att det var Simon som efterträdde Jesu bror Jakob som föreståndare för församlingen i Jerusalem. Det visste inte jag. Trots att jag har hållit på med sånt här i många, många år. Jag visste inte det innan jag liksom har läst detta. Ta det som att det är traditionen som säger det. Sen har vi slutligen Judas Iskariot, han som förrådde Jesus. Och som sen tog sitt liv. Han är den enda aposteln som inte kom från Galileen. Han kom från södra Judeen. Det kan kännas märkligt att han blev kallad. Och till och med fick uppgiften att ta hand om pengarna, kassan. Han stal ju från den. Och Jesus som känner människan måste ju veta om hans karaktär. Ändå blev han kallad. När vi sen läser vidare i apostlagärningarna, ska jag ta väldigt kort. Då handlar det alltså om apostlarnas vidare tjänst och öden. Då är det inte så många av de här 12 som nämns. De nämns tillsammans i inledningen som en uppräkning bara. Men sen är det bara 3 av dem som förekommer. Och det är Filippus, det är Petrus och det är Johannes. Jakob nämns vid ett sammanhang också. Men det är ju bara som en nästan sidoanmärkning att han blev dödad av de judiska ledarna. Filippus har vi nämnt redan, Filippus och hovmannen. Petrus och Johannes är de främsta apostlarna i den första församlingen i Jerusalem. Enligt traditionen så spred apostlarna evangeliet till olika delar av världen, vet vi. Alla utom Johannes har blivit martyrer för sin tro, vad traditionen säger. Vi kan inte gå in på det nu, hur de dog och så, men det är enligt traditionen. Johannes däremot, han levde ett långt liv och han verkar som biskop i Efesos. Han hade där hand om Jesu mor, Maria, säger traditionen. Så det uppdrag som han fick, ni vet vid korsfästelsen, se din mor och se din son och så vidare. Han uppföljde detta och tog Maria med sig till Efesus och hon bodde där med Johannes ända till slutet av sitt liv. Han som var en åskans son, kommer ni ihåg det, Boanerges, tordens man. Han blev kärlekens apostel. Hans evangelium och hans brev är marinerade av kärlek. Han kallar sig själv för den lärjunge som Jesus älskade. Det berättas att han i slutet av sitt liv, när han inte orkade gå in till församlingens sammankomst, och så bars han in och satte sig ner vänd mot församlingen. Och han uttryckte alltid vid varje tillfälle: mina kära barn, älska varandra uppriktigt. Det var hans hälsning vid varje sammankomst. Och då var han till åren kommen. Man tror att han var i alla fall över 90 år. Jag brukar alltid i mina predikningar ge någon sån här tanke som man ska, om man vill, samtala om vid kaffet. Man måste inte, naturligtvis inte. Ni har så mycket annat som ni ska prata om. Men det har faktiskt uppskattats i olika sammanhang att jag har gett någon sån här tanke. Och senast när jag predikade i Mölndal så blev det faktiskt intressanta samtal kring det här. I varje fall vid det bordet där jag satt. Vi har hört uttrycket: många är kallade men få är utvalda. Vad betyder det? Det är det ni ska fundera på. Men jag har fått en bild, inte som jag själv liksom tänkt ut, utan någon har berättat det för mig, gett mig den här bilden. Och om den hjälper er så får ni gärna ta den bilden. Om den inte hjälper er så får ni gärna glömma den. Men man ska tänka sig en mur med en port som man kan gå in genom. Och på den porten står det en överskrift så: kallad. Om man går in genom den porten och kommer in på andra sidan och sen vänder sig åt det hållet, då står det en text över porten där: utvald. Om du bejakar den kallelse som Jesus ger dig och går in i den, då blir du utvald. Och den här bilden säger ju oss att du själv har ett ansvar i det här att bli utvald. Fundera på den bilden. Hjälper den dig, så varsågod. Jesus kallar och sänder ut en idag. Svarar du: sänd mig, så är du utvald. Kom ihåg att Gud utväljer efter din personlighet och läggning. Du blir inte en annan, men du blir fullt ut den du är tänkt att vara. Du blir inte en annan, men du blir fullt ut den du är tänkt att vara, om du känner Gud. Amen. Herre, tack för att du kallar den idag. Tack för att vi kan få lära oss utifrån evangelien och apostelgärningarnas berättelse om dem som du kallade. Tack för att det finns en plats för oss alla, hur vi än är och vad vi har för bakgrund och vad vi har för läggning, så kan vi lägga våra liv i din hand och känna att vi är kallade och även utvalda. Amen.